Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Säsong 4 tar nu fart och det finns många spännande och lite annorlunda ämnen att se fram emot. Innan säsongen kommer igång vill jag bara börja med att rikta ett stort tack till min lillebror Jonathan som hanterar social media, till Jimmy Bussell som gör omslagen till säsongen och till Douglas Yard som fortfarande för fjärde säsongen i rad står bakom gingen och till alla er såklart som kommer med feedback, förslag och lyssnar frågor. Att de fortsätter komma in trots att det är så långa uppehåll mellan säsongerna är oerhört uppskattat. Med dessa ord ger jag er första avsnittet av säsong 4.
I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public.
Hej och välkommen till Sjuka Fakta, en podd där jag, Simon Krösi, hälsopedagog och läkare, bjuder in några av vårt lands främsta hjärnor på kroppen och hälsan för att du och jag ska bli lite mer upplysta och ha ännu lite mer koll på vad som faktiskt stämmer och vad som bara är grundlöst svammel. Dagens fokus är huvudvärk. Varför får man huvudvärk dagen efter en firmafest med massvis av alkohol? Är det samma huvudvärk som när man upplever abstinens från kaffet? Hur vet man om huvudvärken är farlig och stämmer det verkligen att hjärnan inte har någon känsel? Och om det är så, vad är det då som gör ont egentligen? Om detta plus moms kommer vi idag att dyka ner i tillsammans med Sveriges kanske främsta huvudvärksguru, professor Mattias Linde. Mattias började sin bana på 90-talet i Göteborg och blev neurolog, alltså specialist på nervsystemets sjukdomar och skador, 2002 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. 2 år senare grundade han Cefalea Huvudvärkscentrum i Göteborg där han tog emot tusentals patienter från hela landet som besvärades av huvudvärk. Under det tidiga 2000-talet bedrev Mattias intensiv forskning kring migrän och doktorerade senare på samma område. Sedan 2011 är han professor i neurologi vid Norges största universitet, Norges tekniskt naturvetenskapliga universitet. Mattias har publicerat fler än 140 vetenskapliga artiklar om huvudvärk och migrän. Han är vice ordförande i Svenska huvudvärkssällskapet. Han har arbetat med huvudvärk på uppdrag av Världshälsoorganisationen. Och om inte det vore nog så har han fått ett världsrykte genom de behandlingsmetoder han utvecklat mot huvudvärk och för att förebygga migrän. En andningspaus där. Mattias, varmt välkommen hit.
Tack så väldigt mycket. Trevligt att vara här.
Det är ett helt galet CV du sitter inne på. Varför blev det just huvudvärk?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Det finns många svar på den. Jag tycker att ett som fungerar väldigt bra, det är att när jag var liten, i 5-årsåldern, så sa min mamma, jag tror jag dör nu, Mattias. Och det där plågade henne väldigt mycket, minns jag. Jag tog det ganska bokstavligt faktiskt att hon skulle dö. Kanske var det så att det planterades något litet frö där. Men sedan i vuxen ålder så tyckte jag det också var så otroligt fascinerande med ett tillstånd som inte kan mätas på något annat sätt än att prata med de som är drabbade av det. Så det är liksom gåtfullt och svårt att greppa. Och ju mer jag jobbar med det, desto intressantare blir det.
Man ser att det skiner upp här. Vi sitter i lite av ett renoveringsprojekt inför din stora nationella satsning här på migränvård i Göteborg på Sahlgrenska. Som huvudvärksproffs så måste du också få väldigt många frågor om huvudvärk utanför arbetstid, tänker jag.
Ja, verkligen. I hissar och middagar och så vidare. Och det är väldigt roligt. För det mesta så är det bara trevligt.
Vilket är liksom det märkligaste tillfället som du har fått frågor om huvudvärk, tycker du?
Ja, alltså jag har faktiskt jobbat en hel del i Nepal också. Så man kan säga är den extrema motsatsen till att jobba i Skandinavien, där vi har det väldigt väl förspänt. Vi tänker inte alltid på det. Nepal är ett av världens allra fattigaste länder. Och jag var där med norska medel faktiskt för att försöka rekrytera två doktorander som jag sedan faktiskt handlade till disputation i Kathmandu. Och som en process i detta då så hade sjukhuschefen samlat in sina släktingar med olika typer av huvudvärk. Och då så skulle jag då fixa det, och de talade ju då inte annat än nepali. Så det gick via tolk, och det var ganska märkligt, men det var spännande.
Det är sånt där man stöter på när man är i Nepal och bryter medicinsk mark. Och du har ju träffat tusentals och åter tusentals människor med huvudvärk. Mm. Vad tycker du är det absolut svåraste med att hantera andra människors huvudvärk?
Ja, det är väl det att det är så intimt förknippat med personen och dess, alltså personens personlighet och önskemål. Så vi gör ju väldigt stiliga behandlingsrekommendationer med 1, 2, 3 och som man ska följa. Men folk ställer ju inte alltid upp på det där. Idag tycker jag bara det är roligt. Men i början när jag var ung minns jag att jag tyckte att det var nästan som att den som hade huvudvärken stod emellan mig och min möjlighet att hjälpa den. På den tiden kallade man det för dålig compliance. Man kan översätta det till det ganska fruktansvärda uttrycket olydnad. Idag så försöker man att vara lite mer förstående då, och då använder vi istället uttrycket adherence, vilket jag också har forskat en del på. Det betyder i praktiken att man kanske sitter som du och jag gör, och så har man en dialog och så säger patienten: jag vill inte ha den, men jag kan tänka mig den behandlingen. Ja, så skriver man en remiss eller ett recept och träffas efter 3 månader, och då har inte den här rackan gjort det. Det kan jag tycka ibland, det är det svåraste faktiskt. Men det är ju inte unikt för huvudvärk, utan det gäller faktiskt för allting inom medicinens värld. Mm. Ungefär 1/3 av patienterna är då icke-adherenta till vad man enas om.
Mm. Det är ju nästan ett helt eget samtal, tror jag, för det finns väldigt mycket bakom det. Men det är ju lite anmärkningsvärt och intressant.
Ja, jag har ju tänkt så här, skulle man kunna råda bot på det på något vis, då skulle det nog betyda mer faktiskt än de flesta nya läkemedel som introduceras på marknaden. För då skulle man öka användandet av de här grundläggande billiga behandlingarna med 1/3. Det är ganska mycket faktiskt.
Mm. Vad skulle du vilja veta om huvudvärk som du inte vet idag?
Jag skulle nog vilja veta mer om vad som egentligen händer i hjärnan. Därför att det handlar ju nästan bara om vilket perspektiv man anlägger. Och snarare är det så här att ju mer vi tittar på huvudvärk, desto spretigare blir det liksom. Det som kanske är mest aktuellt nu, det är ju ett fokus på inflammation som sker vid vissa typer av huvudvärk. Så det kommer hela tiden nya stickspår, och det blir liksom som ett stort träd med massa små grenar.
Jag brukar börja samtalet med några stora föreställningar. Och dagens 5 stora föreställningar är som följer. Stress kan orsaka huvudvärk. Vid huvudvärk kan inte hjärnan göra ont då den inte har någon känsel. En huvudvärk av lägre intensitet, alltså en mild huvudvärk, är aldrig farlig. Kaffe kan både lindra och förvärra huvudvärk. Barn kan inte lida av huvudvärk eller migrän. Mm. Finns det någon föreställning här du tycker är märklig eller svår att svara på? Eller finns det något vi borde lägga till? Eller?
Nej, de här är väl jättebra. Det är ju en riktiga hemskingar, några av dem. Så att absolut, det är väl en perfekt grund att börja diskutera det hela.
Ja, då börjar vi där. Får vi se vart vi tar vägen. Mm. För dagens samtal kommer likt många andra ta avstamp i en liten berättelse. Den här berättelsen kommer faktiskt handla om en dag på ditt jobb. 0800, föreläsning. Publiken sitter utspridd i auditoriet och har kommit för att lära sig om hur huvudvärk fungerar. Och som med alla pedagogiska upplägg så väljer du ju såklart att börja från början. Vad är huvudvärk för något?
Det märks ju nu att vi är i Sverige, därför att när föreläsningen börjar klockan 08.00 i grannlandet Norge där jag jobbar, då är det inte någon publik där oftast. De kommer insläntande något senare. Men med det sagt då, så det är inte svårare än att huvudvärk är när en person berättar att de har ont ovanför en tänkt linje mellan örat och ögat. Så det är väldigt lik definitionen av smärta helt enkelt, att det är när en person säger att de har ont. Det är det som är huvudvärk.
Vi har ju en person i publiken som räcker upp handen när du ger det här svaret och undrar, för då säger hon att hon har hört att hjärnan inte har någon känsel. Har hjärnan känsel eller har den inte det?
Nej, det stämmer att den inte har det. Och det är någonting som är väldigt praktiskt många gånger, till exempel när man genomför viss typ av neurokirurgi. Ett exempel är ju när man opererar Parkinson-patienter och kanske behöver få in en elektrod, alltså en slags elektrisk sladd. Då kan man göra det med patienten vaken och föra in sladden och se hur effekten blir under operationens gång. Och det gör inte ont.
Fråga två ser du som en utmärkt övergång till att börja berätta om huvudvärkens olika orsaker. Men det är tydligt att uppmärksamheten inte är på topp så här på morgonkvisten. Du fick dessutom höra innan föreläsningen satt igång att det var fest igår med mycket alkohol som kanske kan förklara en del av dagens dåliga fokus. Och du tänker därför kickstarta gruppen med att bjuda på lite kuriosa om varför man får huvudvärk av alkohol vid bakfylla.
Ja, alltså det finns ju väldigt mycket att säga då, men de flesta har ju druckit lite mer än vad som kanske var lämpligt egentligen. Och då ingår det ju väldigt ofta i det här baksmällefenomenet och att man har ont i huvudet, och det är väl sådant som har lett till uttryck som kopparslagare till exempel. Och det är ju en typisk sekundär huvudvärk då, särskilt om personen inte brukar ha huvudvärk och så får de det nu då. Då har det inte någon annan tänkbar förklaring. Och varför man får det då av att ha druckit för mycket alkohol, det har man ju brottats väldigt mycket med. För länge sedan, för närmare 100 år sedan, så trodde man att migrän till exempel var en slags allergi. Och i allergisammanhang är ju histamin en väldigt viktig substans. Och då finns det histamin, eller byggstenar till det åtminstone, i vissa typer av vin till exempel. Och det är då många patienter eller personer med huvudvärk då som vittnar om att de kan inte dricka en viss typ av alkohol då, medan de klarar andra sorter. Så att det kan vara alkoholen i sig, men det kan också vara andra substanser som finns i den. Och sen då givetvis så tänker jag ju då att jag har visst, och sen så var man uppe halva natten, så det är sömnstörning och det man kanske inte har druckit annat än alkohol, det är man ju uttorkad och så vidare då. Så jag skulle nog egentligen vilja i dagsläget satsa mina pengar på att det handlar om uttorkning av hjärnan. Och då blir ju den bokstavligen skrumpen. Och då drar det väldigt mycket i de här smärtkänsliga strukturerna. Så det är väldigt naturligt att försöka då dricka mycket följande dag. Och kanske ta vanliga enkla smärtstillande läkemedel. Det brukar funka ganska bra faktiskt.
Uppmärksamheten ökar markant när de får höra lite om alkoholens koppling till huvudvärk. Mm. Och nu tänker du att det är dags att berätta om vad huvudvärken kan bero på. Och därför börjar du nu med att grundläggande gå igenom fysiologin bakom de olika formerna av huvudvärk. Mm. Mattias, mot bakgrund av att hjärnan inte har känsel, skulle du kunna ta oss igenom fysiologin bakom lite olika mekanismer för detta?
Ja, och det var ju det som var din fråga. Vad är det i så fall som kan göra ont om det inte är själva hjärnan? Och det mest kända exemplet är väl kanske hjärnhinnorna. Framförallt förr i Sverige så var ju hjärnhinneinflammation ganska vanligt, och det är ju ett väldigt smärtsamt tillstånd, verkligen. Sen har vi vissa stora blodkärl, både pulsådrorna då, artärerna, och också de andra då som kallas för vener. De kan också göra ont om de sträcks ut eller trycks till eller sådär. Och sen så har vi ju själva skallen med framförallt benhinnan kan också göra ont. Så det är nog väldigt ofta det som är värst när man får ett hammarslag eller sådär, om vi tänker oss det då i huvudet. Men för att verkligen börja komplicera det här nu då, så är det inte så säkert att det kommer från en struktur som är utsatt för någonting, huvudvärken. Om det gör det, då kallas det för att huvudvärken är sekundär. Och de flesta, det finns nästan 300 sorters huvudvärk. Och de allra flesta är då sekundära typer. Ett slag mot huvudet, det är nog den vanligaste skulle jag vilja påstå. Men andra exempel, det är då andra substanser som man utsätts för. Man kanske har tryckförändring i ögat eller någonting. Sånt kan ge då huvudvärk. Men då, och då är det inte så obegripligt för oss. De kluriga då, de som jag framförallt ägnat mig åt då, det som folk, de flesta har när de säger att de har huvudvärk, då är det en så kallad primär huvudvärk och då hittar man inte någon sån underliggande skada någonstans. Och det förvirrar till och med många neurologer. För neurologin är ju liksom av tradition uppbyggd kring det här, var sitter skadan, where is the lesion? Och allra enklast är det om den syns på magnetkameraundersökning till och med. Då känner man sig trygg, man vet vad man har att brottas med. Men det, och det återkommer väl kanske igen då till det här, vad är skärmen med huvudvärk? Ja, men du har inga sådana genvägar. Det syns inte på röntgen.
Nej. Ja, det är lurigt. För att det jag förstått när jag försökt göra lite efterforskningar, det är ju också att så här, nu nämner du hjärnhinnor, du nämner benhinna, du nämnde tryck, du nämnde kärl. Sen har jag förstått att muskler är också en väldigt stor kategori av orsak bakom huvudvärk.
Ja, både ja och nej skulle jag vilja påstå. Det sägs ju ofta det. Den allra vanligaste formen av huvudvärk, det var ju det som förr i tiden hette spänningshuvudvärk. Och det hette det just för att man ansåg att det berodde på spända muskler. Behandlingarna syftade därför väldigt ofta till kanske stretchning och tänjning och så vidare då. Men det visade sig, vi kan också nämna botox som är muskelförlamande då. Om vi då tänker oss att en person som har spänningshuvudvärk, att man förlamar samtliga muskler i hjässan och kanske till och med ansiktet, då hjälper det faktiskt inte mot just spänningshuvudvärk. Och därför så har man istället nu börjat kalla den för huvudvärk av spänningstyp, tension type headache. Den är som om det vore av spända muskler. Men i själva verket så kommer även det inifrån hjärnan. Det sitter i patientens upplevelse.
Men man vet liksom inte, jag tänker, för upplevelse känns ju väldigt subjektivt men också lite diffust. Ja. Alltså finns det inget mer konkret fysiologiskt som man vet ändå?
Nej, det är nog nästan den svåraste av dem alla, för där har vi ytterst lite att gå på. Och det är ju oerhört konstigt och frustrerande att det allra vanligaste sortens huvudvärk, det är i stort sett det vi vet minst om. Troligtvis är det dessutom en heterogen grupp, eller för att tala svenska då, en slasktratt för en stor blandning av olika sorters huvudvärk.
Och när man sitter och lyssnar nu så hör man att okej, muskler trodde man, det kanske man inte tror lika mycket längre, och så är det hjärnhinnor och annat som finns där inne runt hjärnan men inte hjärnsubstansen per se. Kan man särskilja de här på något sätt avseende var de gör ont när man får ont, så att man förstår själv var man befinner sig?
I viss mån. Det finns ett fenomen i människokroppen som kallas för refererad eller projicerad smärta. Det betyder att vi är egentligen ganska dåliga på att veta var det onda kommer ifrån. Ett klassiskt exempel är ju när, jag tror särskilt män har hjärtinfarkt. Då behöver det inte ens göra ont i bröstkorgen utan kan kännas i armen istället. Och det är ju ganska långt därifrån. Och på samma sätt är det i huvudet. Och det där vet man ifrån ganska så speciella experiment som utfördes på 40-talet innan man hade det här krångliga med etiska kommittéer och så vidare. Då gjorde man vad man kände för. Och till exempel så visade det sig då att om man på, inom citationstecken, frivilliga fångar stoppade in en uppblåsbar kateter i blodkärlen i huvudet och pumpade upp den. Om man gjorde det innanför örat på folk, då berättade de att det gjorde ont runt ögat. Och då är vi ju i alla fall 5 centimeter fel ute. Sen så gick man vidare också och tittade på folk där hela locket på kraniet var avlyft så att säga. Och så smärtstimulerade man dem i bakre delen, alltså där lillhjärnan sitter, i nacken kan man ju säga om man vill. Och då även de berättade att det här projicerades, alltså det kändes runt ögat och i pannan. Så att därför så har det väldigt lite betydelse var patienten berättar att det sitter någonstans. Mm. Så det var liksom det icke-konstruktiva svaret på din fråga, men det är lite mer kanske användbara svaret är att ja, vi har i viss mån nytta av lokalisationen. Och då handlar det framförallt om ifall det sitter på bägge sidor av huvudet, det vill säga både höger och vänster, eller bara höger eller vänster. Det har väldigt stor betydelse. Så det ingår till och med i kriterierna för de vanligaste sorternas huvudvärk då. Ensidigt talar för migrän, dubbelsidighet talar emot migrän och kanske snarare för huvudvärk och spänningstyp då. Dessutom är det så här att det finns en del mindre vanliga, ytterst svåra tillstånd, till exempel klusterhuvudvärk. Och det är också ensidigt, och då är det verkligen strikt ensidigt. Det är ytterst sällan som det växlar sida. Det brukar, jag skulle vilja påstå 95%, alltid vara på till exempel höger sida. Dessutom är det så lokaliserat så det oftast är just vid ögat då. Som du har förstått nu så finns det ju massa sorts huvudvärk. En heter numular headache. Det betyder myntformad huvudvärk. Och då är det liksom storleken av ett mynt. Om man tänker sig en diameter på till exempel 3-4 centimeter. Var som helst på gässan. Så pekar patienten, där sitter det. Och då hjälper det till att ge diagnosen. Faktiskt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En annan sak som man brukar notera med huvudvärk, det är ju intensiteten, alltså hur ont det faktiskt gör och när. Från skalan från att det knappt märks men ändå finns där till att den är så kraftig att du inte kan göra annat än att gömma dig i ett tyst, mörkt rum. Vad finns det att säga om intensiteten då? Kan det ge någon vägledning i vilken typ av huvudvärk det rör sig om?
Absolut. När vi ställer diagnoserna så använder vi oss av ett batteri av olika saker. Man behöver ställa cirka 14 frågor för att veta om en person har migrän eller ej, till exempel. Och då är intensiteten absolut en del av det då. Lite grovt kan man väl säga så här att ju mer ont i huvudet det gör, desto mindre är sannolikheten att det är huvudvärk och spänningstyp. Och desto mer sannolikt är det att det är migrän eller till exempel då den här klusterhuvudvärk. Så det är absolut betydelsefullt. Sedan då så kanske en patient som har migrän säger att när jag frågar då, hur ont gör det egentligen på en skala mellan 0 till 10? 11 säger de då. Ja visst, ja det finns visserligen inte, men jag förstår poängen, det är outhärdligt då. Då har det hänt flera gånger att de här patienterna har som fruktansvärd otur så att de dessutom efter ett par år utvecklar klusterhuvudvärk. Då ändras hela skalan. Då kallar de plötsligt migränen för den vanliga huvudvärken. Då nedgraderar de den i sin intensitet, för då får de ett helt nytt perspektiv. Och ibland säger man ju att den värsta smärtan för en kvinna då till exempel är att föda barn. Och om vi återkommer just till klusterhuvudvärk så säger de att det som att föda barn genom ögat, det går inte att tänka sig någonting värre. Så fruktansvärt kan det vara.
Kan man på något sätt säga att kraftigare huvudvärk är farligare eller mer liksom problematisk än mildare?
Jag skulle vilja avråda från att tänka så. Därför att migrän då, det brukar rankas av de som har det som 10 på en 10-gradig skala. Och det är ju inte farligt i den bemärkelsen att man kan dö av det. Och vänder man på det då så kanske man kan säga att den mest hotfulla då som många patienter i alla fall är rädda för, det är ju då att det skulle handla om en hjärntumör. Det behöver inte göra särskilt ont i huvudet, utan då är det andra varningssignaler istället.
Mm. Så att man ska inte hänga upp sig på intensiteten egentligen när Nej. Det kommer till hur medicinskt problematiskt som det kan
Exakt.
Vara.
Exakt, men sen så kan man ju då bli lite filosofisk om man vill och så kan man fundera på vad menar vi med farligt då. Mm. Och någonting som vi har fäst ett allt större fokus vid, vi som jobbar med det är det som vi kallar för disability på engelska. Lite svårt att översätta, men hindrande grad har vi brukat säga här. Och det kan man ju säga, det är farligt ur ett livsperspektiv då, livskvalitetsperspektiv. Och har du en väldigt hindrande huvudvärk, den behöver inte vara så fruktansvärt intensiv, utan det kanske är som du var inne på där, man kanske dock måste ligga ner, avbryta sina sysslor, avstå från roliga tillställningar, man kanske kräks. Då blir ju det farligt för den personens liv och livskvalitet, kan man tycka. De kanske avstår från grundläggande saker som familjebildning, högre utbildning och så vidare och så vidare. Och för samhällsekonomin är det ju farligt också.
Mm. Så huvudvärken uppträder ju inte i ett vakuum. Men det finns extremt många tankar och föreställningar kring vad som kan respektive inte kan orsaka en huvudvärk. Och vi kommer komma igenom flera exempel under samtalets gång. Men en av de kanske vanligaste är ju stress.
Mm.
Och då har jag förstått att det finns de som menar att stress bara, inom citationstecken, förvärrar en befintlig huvudvärk. Och andra som menar att stress direkt är en orsak bakom en uppkommen huvudvärk.
Mm.
Vad vet man om detta?
Jättebra fråga. Och där är väl ett typiskt exempel på att ju mer man jobbar med det, desto osäkrare blir man. Så jag är superförvirrad då på en, om jag får säga det själv, ganska hög nivå. Då har jag i sådana sammanhang brukat ta för vana att ge i uppgift då till någon duktig doktorand att jobba vidare med det. Och så sitter jag förväntansfullt och ser vad han eller hon ska komma fram till. Och i det här fallet var det en som heter Anker Stubberud i Trondheim då, som har skrivit en översiktsartikel nyligen publicerad. Jag tror den publicerades i fjol. Och då tog vi upp just de här frågeställningarna. Kan verkligen stress trigga migrän? Och vi blir lite grann svaret skyldiga, därför att det är oerhört svårt att mäta. Ja, men då kan man göra så som en kollega som heter Christian Wöber gjorde. Han samlade in alla möjliga data på många, många patienter, flera hundra. Det var väderdata, det var menstruation, alkoholintag, vilken dag i veckan etc. Och så upplevelse av stress då. Och så lät han då sitt datasystem bearbeta detta, så skulle han då se om folk hade klagat mer på stress dagen innan migrän än annars. Och det hade de inte, utan de två faktorerna som ramlade ut och som utlösande, det var att det var tisdag och att man inte hade druckit öl dagen innan. Och då är det nog tyvärr faktiskt falska data dessutom, för att då är det kallas för masssignifikans då, att han mätte så mycket så att då får man en del falska fynd också.
Ja. Då blir ju stressen och frågetecken för framtiden att nysta i.
Och ändå är det så här att vi jobbar väldigt mycket med avspänning och att sanera folks liv och försöka hjälpa dem att komma ifrån de situationerna. För det är ett pragmatiskt sätt att göra det då, liksom, att man kan fråga folk, liksom, du har ju inte huvudvärk varje dag. Hur kommer det sig, tror du att du har det 3 dagar i veckan? Är det något särskilt med de dagarna? Vi har till exempel också nyligen släppt en app då som heter det praktiska namnet Migränappen. Och den hjälper också till att berätta då vilka dagar som är hårdast drabbade. Och då ser vi ju väldigt ofta att det är stress involverat med mycket annat. Det är sömnstörning, man kanske inte hinner äta ordentligt den dagen och så vidare då. Och som sagt, svårt att liksom tease out, som engelsmännen säger, vad det är detta som egentligen spelar in då.
Ännu en hand dricks upp i publiken.
Mm.
Och denna gång är det en fråga om huvudvärk kopplat till kön. Vilka är skillnaderna i huvudvärk mellan män och kvinnor? Och varför tror man att det är så?
Ja, och då får jag väl vara lite politiskt korrekt och säga att nu pratar vi om sex här och inte om gender. Så det, nu handlar det om det biologiska könet. Och då så ser vi ju då att jag kanske återkommer för ofta till migrän, men det är liksom det som vi jobbar väldigt mycket med. Och där är det, har vi sett i min avhandling faktiskt i Sverige, att migrän är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. Det är ju rätt stor skillnad faktiskt. Så det är tydligt kopplat till att vara kvinna. Och inte nog med det, kvinnor har dessutom värre migrän och större tendens att den kompliceras i form av något som heter läkemedelsöveranvändningshuvudvärk. Och det vi såg detsamma i Nepal också, så det är ett globalt fenomen detta.
09.30, föreläsningen är slut och du tar dig ut ur föreläsningslokalen och ser mängder av människor som flockas runt kaffet och smörgåsarna som står serverade. En kille kommer fram till dig och tackar för en jättebra genomgång och säger att han vill fråga dig lite om kaffets effekt på huvudvärk då han har hört lite olika bud. Å ena sidan sägs kaffe lindra huvudvärk då det får kärl att dra ihop sig och på så sätt minska trycket som kärlen kan utöva mellan hjärna och skallben. Å andra sidan finns det de som menar att själva kärlkonstriktionen, alltså att de drar ihop sig, snarare kan förvärra huvudvärken. Och då ska jag lägga till en personlig twist på det här. Det var att jag så sent som igår hörde att det både kan förbättra och förvärra beroende på när, var, hur huvudvärken ter sig. Då sitter jag lite lika rådvill kanske som vår gäst i beskrivningen och historien. Kan du förklara lite hur det kommer sig att kaffe potentiellt skulle kunna både förbättra och försämra huvudvärk?
Det är ju så här, det ofta är med många faktorer att de både kan vara gynnsamma och så att säga skälpa lasset. Och vill man kan man använda uttrycket att det är tveeggade svärd. Ett annat exempel är ju fysisk aktivitet, att det kan både förebygga men också utlösa anfall. Och om vi nu återgår till då själva kaffet, så är det så att om man har en hög kaffekonsumtion så förväntar sig hjärnan det, den vänjer sig vid det. Och om det då plötsligt kommer en dag du kanske sover ut på lördagen och tänker att idag behöver jag inte ta kaffe, jag är inte på kontoret. Kanske dricker apelsinjuice bara eller någonting. Då blir det som ett fenomen som vi kallar för koffeinabstinens. Och det är huvudvärksutlösande. Det har helt enkelt en egen diagnos, koffeinabstinens huvudvärk. Och i diagnoskriterierna så står det att om du får i dig 50 milligram koffein, tror jag det är, jag tror att det motsvarar en svart kopp kaffe, då botar du den helt enkelt. Det är så diagnosen ställs. Så en oregelbundenhet av koffeinintag kan trigga anfall då. Så det är liksom on the downside. Sedan sa vi då detta som du också nämnde, att koffein kan ju vara positivt också. Ja, så är det. Men huruvida det beror på blodkärlens sammandragning och så vidare, jag tror inte det längre. För att det visade sig vara mycket mer komplicerat än vad vi trodde det med blodkärlen. Det var en sån attraktiv teori redan på 1600-talet att till exempel ett migränanfall börjar med kärlsammandragning. Då kan man få så kallade aura-fenomen, ungefär som syrebrist i hjärnan. Och sedan, för att inte hjärnan ska ta skada då, så släpps blodet på med full kraft in och så får man en pulserande huvudvärk då. Och då är det klart spännande att tänka sig att koffeinet skulle gå in då och lite grann normalisera det här då. Men sen när man börjar mäta blodflödet så är det faktiskt så här att huvudvärken kommer när blodkärlen är sammandragna. Och sedan efter ett tag så vidgas de. Så det är någonting annat gynnsamt med koffein, och det har man dragit nytta av, så att vi säger att det potentierar effekten av smärtstillande läkemedel. Och därför har vi i Sverige, till skillnad mot Norge, fasta kombinationer av mediciner. Där vi till exempel blandar då världens mest kostnadseffektiva akutläkemedel, alltså acetylsalicylsyra, en urgammal men väldigt bra substans och billig. Blandar den med koffein. Det är det som heter Treo, om man nu vågar sig på lite marknadsföring här. Men det tror jag är så pass etablerat. Så det har blivit nästan som en folkrörelse då, att använda det, på gott och ont. Du nämnde att jag hade jobbat på Världshälsoorganisationen, och min uppgift där var att ta reda på vad som är världens mest kostnadseffektiva substanser, så att vi ska kunna ge råd i extremt fattiga länder, såsom Zambia då, eller Nepal. Och då är det acetylsalicylsyra, och gärna med en kopp kaffe till det. Det är riktigt bra grejer. Sen klart man kan få magsår av acetylsalicylsyra, men det är inte ett folkhälsoproblem egentligen. I Norge då, varför har de inte det där då? Jo, det är nämligen också så här att blandar man substanser på detta viset så ökar deras tendens att generera mer huvudvärk om de används ofta. Och därför är vi inne på ett ganska farligt spår i Sverige. Det här, jag gick på Kungstorget här en dag för några år sedan i Göteborg, och såg en banderoll som var nästan lika stor som reklam för kinesiska mobiltelefoner. Där det stod, nu finns Treo i olika smaker. Och då har det nästan blivit mer som en slags snuttefilt. Och ingen information om att det här måste begränsas. Man kan ta det, absolut. Men precis som med alkohol så bör man inte göra det särskilt ofta alltså. För då får vi det här andra äggen då i det tvegade svärdet. Då börjar det plötsligt generera huvudvärk istället.
Vet man vad abstinenshuvudvärken beror på vid koffeinanvändning regelbundet?
Just när det gäller koffein och de här enkla smärtstillande substanserna så tror man att det beror på en förändringar i molekyler inuti cellerna. Mm. Men om man tar andra substanser som kan ge huvudvärk om det överanvänds, då är det kanske snarare receptorer på cellytorna som påverkas. Eller att man får liksom en nedsatt funktion i vissa smärthämmande nerver.
Tillbaka till vår historia.
Ja.
Nu ska du iväg till mottagningen din, för du har en patient som väntar. Så du skyndar snabbt iväg mot bussen för att åka till mottagningen. Och en kvinna från publiken kommer ikapp dig och ska åt samma håll. Hon hade nämligen kommit till din föreläsning i hopp om att få lära sig om det hon hört ska kallas för hormonell huvudvärk. Mm. Som ska ha en tydlig förklaring till varför man återkommande skulle kunna få huvudvärk under de första dagarna av sin mens. Skulle du kunna förklara det fenomenet lite närmare?
Ja, gärna. Jag kan väl också säga att det är lite grann av ett getingbo att ge sig in i detta. Därför att hormonell huvudvärk, det betraktas som en självklarhet att det finns då bland svenskar. Och jag vet, jag har skrivit alla texterna med huvudvärk på 1177. Och en ganska kraftig kritik som jag fick, det var att jag inte erkände begreppet hormonell huvudvärk och heller inte nämner det. Och det är av den enkla anledningen att människokroppen har ett 60-tal hormoner. Jag tror jag kollade det någon gång. Men här pratar vi ju om könshormoner och framförallt kvinnans könshormoner. Och då är det huvudsakligen östrogen och i viss mån gestagen eller gulkroppshormon då som spelar in. Så med den lilla grunden då så kan jag nämna att detta var egentligen min första forskning när jag var, innan jag faktiskt blev färdig specialist. Den inriktades mot just det här därför att jag tyckte att varenda kvinna som kom till min mottagning, det hette migränkliniken på den tiden, nämnde just det här med hormonerna och de hört att det ska gå över i klimakteriet och så vidare och så vidare. Och då tänkte jag att där har vi ju verkligen nyckeln då till att hjälpa folk. Och då fanns det någonting, och det finns fortfarande en idé om att man kanske ska använda uttrycket menstruell migrän. Det tycker jag är bättre än hormonell, för då har man lite grann snävat in det då. Och så här då 25 år senare så är det fortfarande inte en accepterad diagnostisk entitet i det internationella klassifikationssystemet. Däremot så ligger det faktiskt ett förslag till kriterier för det i ett appendix då till den här katalogen, eller vad ska kalla det för, med diagnostiska kriterier. Och syftet med det då är att kunna forska på det för att se att det kanske finns. Och i så fall ska vi erkänna det och börja använda den diagnosen. Men det står uttryckligen att vi får inte ens använda den diagnosen i kliniken då. Mm. Så vad är det man menar då med menstruell migrän? Ja, det har faktiskt två undertyper. Det är ren menstruell migrän och så är det menstruationsrelaterad. Men bägge två handlar då om att menstruationen är den huvudsakliga utlösande faktorn för huvudvärk hos dessa kvinnor. Då när jag var nybörjare i fältet då så hade jag planerat en studie av akupunktur. För det hörde jag att många fick då 8, 5 och 3 dagar innan den första blödningen. Och så tänkte jag, det var ju spännande, då kan vi testa det i en randomiserad, kontrollerad studie. Så då satte jag in en annons i Göteborgsposten, för det här var ju innan internet då. Och massa kvinnor anmälde sig, jag har menstruell migrän. Och då visade det sig att deras migrän var all over the place i månaden. Och då sa ju de, ja men det där är ägglossningen, det är en vecka innan ägglossningen, en vecka efter och så vidare. Till slut var det ingenting som inte längre var könshormonbundet då. Och så kan man ju inte ha det. Så i de här kriterierna så har man då sagt att det ska komma på första blödningsdagen plus minus 2 dagar. Och väldigt sällan vid andra tillfällen i menstruationscykeln. Det är ungefär 7% av kvinnor med migrän som uppfyller de kriterierna. Mm. Så en majoritet av kvinnor har inte de här forskningskriterierna för menstruell migrän. Och då har jag ju inte ens nämnt männen. Det är på något sätt självfallet att vi inte har det då.
Och för den som lyssnar och upplever att det kanske är på det viset, finns det någonting man kan göra själv för att undvika om man ändå har en regelbunden mens på månadsbasis?
Ja, det som händer när man går i menstruationscykeln och närmar sig första blödningsdagen, då har man väldigt höga nivåer av östrogen i kroppen. Och sen då när det närmar sig första blödningen så rasar de ner. På engelska kallas det för estrogen depletion, bortfall av östrogen. Man tror att det är den backen ner då som är den utlösande faktorn. Den är helt klart sådan att den ökar smärtkänsligheten. Det ser man även på andra däggdjur såsom råttor till exempel, att de reagerar kraftigare på smärta då. Och då tänkte ju jag och många med mig att då borde vi bara kunna jämna ut det fallet. Vi ger en östrogenkräm till exempel som man smörjer på. Men tyvärr så hjälpte inte det. Så vad gör vi idag då? Jo, i våra medicinska riktlinjer som vi har här i regionen, då har vi faktiskt ett avsnitt som heter menstruella anfall. Och där rekommenderar vi att man innan förväntad blödningsdag börjar behandla sig med antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel. Och så kan man ta det morgon och kväll. Det kan vara till exempel ibuprofen, naproxen. Det finns flera sådana. Och så kör man det i, låt säga, en vecka, 10 dagar. Det dämpar. Mm. Men som sagt, väldigt många, de flesta då, har anfall vid andra tider i menstruationscykeln. Och jag brukar faktiskt tycka det liksom att varför inte förebygga det hela månaden då i så fall. Och då är vi plötsligt på mammas gata. Där finns det ju otroligt mycket att göra, med eller utan läkemedel.
Utan att ha noterat det så har hela bussen suttit och lyssnat på din spontana dragning av detta och sitter helt tysta när du nu går av bussen och närmar dig din mottagning. Patienten du ska ta emot är en kvinna i 35-årsåldern som har haft huvudvärk till och från under ett par månader och som nu önskar hjälp med att förstå vad detta beror på. När hon kommer till dig på mottagningen så har hon solglasögon på sig och en vattenflaska i handen. Hon är fåordig och hon verkar uppenbart besvärad av sin huvudvärk. Du frågar henne till att börja med vad hon själv tror att det kan bero på, och hon svarar att det beror på dåligt väder och tidvattnet.
Ja.
Innan vi fortsätter att dyka i hennes historia här, så verkar väder och huvudvärk inte vara en helt ovanlig föreställning som dyker upp lite varstans. Och då undrar jag, vad finns det för forskning på den biten?
Mm. Då är det faktiskt så att jag brukar dra mig till minnes den där studien som Christian Weber hade utfört i Schweiz. Då, därför att de hade ju tillgång till en massa meteorologiska data. Det var ju fönvindar från Alperna och det var lufttemperatur och så vidare. Kanske inte just tidvatten då där uppe, men i alla fall. Och de kunde faktiskt inte se att något av detta var signifikant betydelsefullt. Och det är ju inte mina patienter alls överens om. Utan många av dem berättar att jag kan absolut, mina vänner ringer till mig och frågar vad jag har ont i huvudet. För om det är på höger sida så ska det bli sol och då kan man åka ut med båten. Är det på vänster sida så stannar de hemma liksom. Så att det där är jättespännande. Jag gjorde en liten studie här i Göteborg också faktiskt med en gymnasieelev som kontaktade mig. Hon gjorde en minivariant av det här med ett 10-tal huvudvärkskalendrar och data från SMHI då. Men hon såg inte heller någon tydlig koppling till det. Men det var kanske var fel av oss att vi inte selekterade deltagare då som just ansåg att de hade en koppling till vädret. Men du nämnde ju att hon har solglasögon på sig också, och det vissa väderläkare har ju väldigt mycket starkare ljus till exempel. Sen har vi ju då, jag har nämnt det några gånger tror jag, det här med klusterhuvudvärk. Det är ett väldigt märkligt tillstånd. Det har en så kallad cirkannual rytm. Och det betyder väl i stort sett årstidsbundenhet. Och väldigt ofta är det just vid ljusförhållanden när de förändrar sig. Vid den här tiden till exempel, i september, när dagarna blir kortare och så vidare. Det verkar som att någonting händer i deras biologiska klocka då.
Ja. Ja, det är intressant. Så någonting kanske finns där, men man kanske inte vet exakt vad. Nej. Och kanske inte för alla.
Nej, och du nämnde ju förresten det här med tidvatten också. Dels har det med månen att göra, att den drar vattnet åt sig, är det väl. Men dessutom så ser vi det ute på Körn där jag bor, det är en liten ö. Så att är det högtryck så är det lägre vattenstånd nere på stranden. Och det var faktiskt någonting vi studerade i Nepal. En av orsakerna till att vi valde det landet, det var ju att de har ju världens mest extrema höjdskillnader. Jag visste inte ens det förrän jag kom dit att det är allt ifrån 60 meter över havet, alltså det är jättelågt, nere mot Indien till. Och så hela vägen upp då till 8 av världens 12 högsta punkter, varav den allra högsta då, Mount Everest. Och det bergsmassivet heter ju då Himalaya. Då reste vi runt där, vi anställde 50 personer faktiskt, tror det eller ej. Och skickade runt dem i grupper för att intervjua enligt ett särskilt slumpvis system, att intervjua lokalbefolkningen då. Vi kunde inte göra det på annat sätt för det är en hög grad av analfabetism. Och så hade de med sig höjdmätare då, altimeters. Och så kunde vi efteråt se att ju lägre trycket blir, det vill säga ju högre upp de kom i bergen, desto fler hade migrän. Så det var liksom ett inverterat förhållande mellan tryck och migränförekomst. Så jag skulle absolut inte dissa den kvinnan när hon säger att det är en koppling till vattenståndet. Helt klart. Men jag har faktiskt lekt med tanken på att kanske högtrycksbehandling skulle kunna användas. Men det är väldigt svårt med risk för spräckta trumhinnor och näsblod och så vidare då.
Som i många samtal med dina patienter så vill du gärna veta om det är något särskilt som fått henne att söka dig just idag i och med att hon har besvärats länge. Och dels säger hon då att det beror på att hon inte längre blir hjälpt med akupressur. Och det andra är att hennes mamma tyckte att nu är det dags då hon dragit med detta alldeles för länge.
Mm.
Finns det studier som stödjer att akupressur eller liknande alternativmedicinska metoder fungerar mot huvudvärk?
Ja, men det gör det. Och saker och ting börjar ofta som alternativmedicin. Det vill säga en slags istället för läkemedel är väl egentligen det man ofta syftar på. Men när det bevisas vara effektivt, då brukar jag använda uttrycket komplementär medicin istället. Och det är utmärkt att kombinera det med läkemedel. Så det är faktiskt ganska få patienter som inte vill ta en smärtstillande medicin till exempel. Så de medicinerar redan, även om de ofta inte gör det varje dag då. Och det är egentligen drömsituationen som vi ska jobba mycket med på den här regionala migränmottagningen, att i första hand gärna hitta sådana naturliga lösningar som man kan kalla det för. De har ju många styrkor, till exempel ganska sällan biverkningar. Men om vi nu tar just akupressur då, som du nämnde, man kan kalla det för sensorisk stimulering om man vill. Någon gör någonting med dig och så känns det. Då är det en så kallad passiv behandlingsmetod. Patienten gör inte någonting själv. Och det är sällan en bra lösning på sikt. För då blir man lite grann beroende av den terapeuten. Och det kan man väl säga, det är hela affärsidén för alla de här utövarna som sitter här runt om i Vasastan i Göteborg och över hela landet helt enkelt. Det är liksom ett helt eget ekosystem med personer som försörjer sig på de här stackarna som har huvudvärk då. Så att jag är jättemån om att forska på detta och försöka ta reda på vad det är effektivt och inte. Och just akupressur har vi inte studier på att det skulle kunna hjälpa. Däremot akupunktur vet vi hjälper. Hur kollar man det då? Hur gör man ens en studie på det? Folk vet ju att de får det, så det är väldigt svårt att göra en blindad undersökning som det kallas. Ja, men då kan man göra det som kallas för waiting list controls. Man tittar på folk som väntar på att få akupunktur jämfört med de som får det. Och då finns det flera studier som visar att de som får det blir bättre. Och de studierna har funnits länge. Mitt bidrag till det här, det var att liksom ta reda på varför kan det i så fall hjälpa. Vad är det som händer? Och då utvecklade vi falska nålar som inte går igenom huden. Man kan kalla det för placebo-nålar om man så vill. Och då kunde vi se det att det var ingen skillnad i effekt mellan Joe Labero-akupunktur och riktiga nålar som enligt mångtusenårig tradition går ner då genom huden till något som de här utövarna ofta kallar för meridianer, som är en slags energibanor i kroppen då. Det är också väldigt spännande att föreläsa om det för folk som jobbar med det. För att de blir ofta lite besvikna över att jag då så att säga säger att grattis, akupunktur hjälper, men det är inte för att ni sticker en nål genom huden på folk. Det hade ni inte ens behövt göra. Det hjälper ändå. Och det ska ju nästan föreställa någon slags beröm till dem, för då är det ju antagligen mycket de själva som gör jobbet. Vill man vara vanvördig så kan man kalla det för en placeboeffekt. Men jag tillhör de som tycker att det är väl alldeles utmärkt med placeboeffekt också. Vi har liksom ett litet komplexfyllt förhållande till det i svensk sjukvård. Det är ju olagligt, tror jag, att enbart ge det som man vet är placebo. Men titta på en sån vanlig yrkeskategori som sjuksköterskor. De vet ju att det lönar sig att hålla patienten i handen och säga och tala på ett snällt sätt. Jämfört med att bara rycka och dra i dem och så vidare. Så att kan man då hjälpa en person på det sättet så tycker jag det är bara positivt.
När du nu börjar ställa din patient lite frågor om familjehistorik så framkommer det att patientens äldre syster har en diagnostiserad migrän. Detta har hon haft i flera år. Och på frågan hur länge vet inte din patient säkert. Men sen tar hon en klugg vatten och svarar inte sen hon var barn i alla fall. För barn kan vare sig få huvudvärk eller migrän.
Ja.
Sant eller falskt?
Ja, alltså falskt vill jag väl säga då på det sista. Mm. Det måste jag få ur mig först för att sedan kunna samla mig och tala lite genetik här. Vi har ett frågeformulär som vi skickar hem till folk på förhand så att de är lugna och ska kunna ringa mormor och prata med syskon och så vidare. Och det är frågan så här, har du några nära släktingar som har migrän eller annan huvudvärk? Och idag faktiskt hade jag en patient som kom med det klassiska svaret nej. Och då har jag ju lärt mig att det får man inte lita på. Så då frågade jag, har du några, eller så här, farmor hade det då, men hon betraktas genetiskt sett inte som en nära släkting. Vi talar om första grad släktingar, det är då föräldrar, eventuella syskon och eventuella barn. Så frågade jag om hon hade syskon, det hade hon ju då, en bror med migrän. Och så hade hon två barn, varav den ena utreds för väldigt svår huvudvärk som de tror kan vara migrän. Så att det var ju ett rungande ja och inte ett nej på den frågan. Två av hennes allra närmaste släktingar har det då. Och det är egentligen en återkoppling till det här med vad orsakar huvudvärk. Att migrän är till cirka 50% genetiskt betingad. Och det är lättare att studera än det faktum att resten är miljöfaktorer. Vad är det för miljöfaktorer? Hur kan tvillingar ha det så att om de växer upp under olika förhållanden så får bara den ena migrän men inte den andra? Vad var det i den enes miljö som gjorde det? Och kan man utnyttja det i så fall till att undvika vissa saker? Då har vi ju nämnt barn nu då flera gånger. Och det är ju fruktansvärt fel att barn inte skulle kunna ha ont i huvudet. Det har ju funnits en sån idé att småttingar känner inte smärta. Men det vet vi att så är det absolut inte. Utmaningen dock är ju det här som vi har pratat om redan, att huvudvärk och dess diagnostik bygger på vad patienten berättar. Och det är inte alltid så lätt för en 4-5-åring att berätta. Så när jag frågar folk hur länge har du haft din migrän, då säger de ofta så länge jag kan minnas eller någonting då. Jag tror ju personligen att man kan utveckla det redan innan förlossningen i mammas mage helt enkelt. Varför skulle man inte det liksom? När det är så mycket annat som har utvecklats där inne. Det är lite som också en kompis, han funderade på om hans bulldog hade migrän liksom. Hur vet man det? Och då fick han gå på indirekta saker så som att den drar sig undan, den verkar känslig för ljus och så vidare. Och det här kan man ju se på barn. Men då har vi en svensk tradition att vi kallar det för kolik. Där de skriker och mår dåligt och kallar vi det för kolik och så ägnar man sig åt magen. Så där har du ytterligare en entitet då, eller en typ av möjlig huvudvärk som ligger i det här appendixet som jag nämnde tidigare.
Vad är migrän för något?
Migrän är ju vanligen en typ av huvudvärkstillstånd. Huvudvärken är ju det som migrän är ökänt för. Men det är så väldigt mycket mer än ont i huvudet. Det börjar ofta inte med huvudvärk utan hos 60-80% så börjar det med annat. Mm. Jag brukar jämföra med en rejäl förkylning eller influensa då. Att dagen innan det är uppenbart att man har en influensa eller förkylning då. Så kanske man har frusenhet, håglöshet, kanske törst. Och då på något sätt börjar man ju förstå att okej, det här är inte egentligen ett smärttillstånd bara. Utan smärtan är bara på något sätt den värsta fasen av det som ska ske. Det går att ha migrän utan huvudvärk. Jag har det faktiskt själv några gånger om året, nämligen då en så kallad aura. Och det är säkert många som lyssnar som har det med. Aura betyder att man har en slags lokala neurologiska symptom. Den allra mest typiska är en synstörning. Där man ser någonting som inte borde vara där. Det kan vara ett mönster som kan se ut som en gammal fortifikation i en stad från medeltiden. Men det kan också vara att man tappar delar av sitt synfält. Man kan tappa känsel, tal, balans och så vidare. I värsta fall medvetandet. Men vanlig migrän är svår huvudvärk. Och sen så brukar den i det typiska fallet 2 av 3, då sitter den på ena sidan, höger eller vänster. Det växlar ofta sida, till skillnad mot klusterhuvudvärk. Sen så har man oftast en pulserande karaktär. Det betyder att det följer hjärtats rytm. Och så har det då vanligen inte bara låg intensitet utan den är hög. Och det brukar förvärras av simpel fysisk aktivitet, så som att gå upp för en trappa. Men om man inte har alla de symptomen som jag just rabblade upp, då kan det ju vara migrän ändå. Men det kan också möjligen vara spänningshuvudvärk. Så hur skiljer man de två från varandra? Jo, det är då man tittar på annat. Det ena är överkänslighet mot olika stimuli. Och det handlar vanligen om ljus och ljud. Det är därför, tror jag, som hon har på sig solglasögon och som nu kommer till kliniken. Också ljud. De tycker det är jobbigt om någon prasslar med en tidning. De har svårt att blockera det i sitt medvetande. Och egentligen alla stimuli, det kan vara lukter, det kan vara beröring eller att röra på sig. Det är inte typiskt för vanlig huvudvärk och spänningstyp. Och det andra då som skiljer de här två tillstånden, det som framförallt skiljer dem, man kallar det för att det har ett högt positivt predikterande värde, det är förekomsten av illamående. Till exempel, många säger så här, farmor hade jobbig huvudvärk men jag vet inte om det var migrän. Hur betedde hon sig då? Nej, men hon tog en spann och gick och la sig in i sitt rum och drog ner gardinerna. Det betyder att hon var rädd för att kräkas. Och det kan man inte göra av vanlig huvudvärk och spänningstyp.
Behöver man ha aura för att det ska räknas som migrän?
Nej, verkligen inte. Många tror nämligen det. Så är det inte. Utan det är väl ungefär en femtedel till en fjärdedel av dem med migrän som har en aura.
För att komma tillbaka lite, vi nämnde stress kort som en liksom stor föreställning som utlösande orsak. Kring migrän finns det ju massa föreställningar. Och en av dem i alla fall, om man ska baka ihop två, är ju att rött vin och choklad skulle kunna trigga migrän.
Mm.
Är det sant eller?
Jag önskar att jag kunde svara enkelt på den frågan. Det var sant när jag började jobba i det hela. Kunde man gå till apoteket, det fanns ibland en broschyr om migrän på framsidan. Ett glas rödvin med lite chokladbitar, kanske en bit ost också. Det cirkulerade listor bland i patientföreningen. Vilka viner ska man beställa hem i kartong för att de utlöser inte migrän och så vidare då. Men så frågade vi 3000 göteborgare vad de anser att deras migrän triggas igång av, och då hamnade faktiskt de här sakerna ganska lågt. På första plats var det stress och avslappning efteråt. På andra plats kom det menstruation. Sen så kom det vädret och oregelbundenheter med saker och ting, till exempel att inte äta regelbundet. Och sen kom de här specifika födoämnena som du just nämnde. Och jag har inte varit med om en enda patient som har blivit av med sin migrän genom att konsekvent undvika choklad och vin.
Nej, det är intressant.
Jag brukar roa mig faktiskt med att fråga. Så liksom, de säger så här, choklad triggar min huvudvärk. Okej, då äter du ofta choklad då eftersom du har huvudvärk 50% av månadens dagar. Nej, jag gillar inte ens choklad, säger de då. Men ibland känner jag att jag bara måste få i mig det. Och då hade vi kvar en Aladdin-ask ifrån i påskas och som jag glufsade i mig då. Så hade jag fruktansvärd huvudvärk nästa dag. Och då är det liksom done deal, tycker jag. För då har de just beskrivit det som på engelska kallas för craving. De är enormt sugna på någonting. Och det är ett väldigt vanligt försymptom i migränanfallet. Det är redan igång i anfallet. Det är bara en tidsfråga tills de ska passera in i huvudvärksfasen.
Det är intressant.
Mm.
Vi nämnde ju barn för en liten stund sedan. Och på tal om barn så svarar din patient att hon alltid fick ont i huvudet som barn när hon åt glass.
Mm.
Vad är egentligen glasshuvudvärk för något?
Flera i min familj har det faktiskt. Det är väldigt, väldigt vanligt. Så att det är en sån här huvudvärk som väldigt många har, men som få söker vård för eftersom det är så pass situationsbundet. Så att de har ju ofta märkt att om de äter glassen lite annorlunda, kanske snarare slickar i sig den, istället för att trycka upp den liksom i gommen. Så idag kallar man det för huvudvärk på grund av intag av kallt stimulus. Väldigt oromantiskt ord. Jag tycker det är mycket trevligare med glasshuvudvärk eller ice cream headache, som engelsmännen säger. En kollega till mig, Peter Mattsson i Uppsala, han skrev sin avhandling så satt han i mammografibussar i Östhammar, det är en kommun norr om Uppsala, och intervjuade kvinnor om migrän. Och då fick de bland annat dricka iskallt vatten ur ett glas med sugröret riktat upp i gommen. Och så kollade han hur många som fick ont i huvudet av detta, och det var många. Det är dessutom ett vanligare fenomen hos kvinnor som har migrän. Så det är det som är, att du får huvudvärk av att kyla ner gommen. Det är det som är glasshuvudvärk. Och varför då? Ja, det vet vi faktiskt inte tyvärr. Det bara är så. Väldigt märkligt faktiskt. Och det finns många besläktade tillstånd. Det finns simglasögonhuvudvärk. Att man spänner dem för hårt runt huvudet så gör det ont efter ett tag. Alltså inte bara lite ont, utan du får en svår huvudvärk av det. Det kan också vara att hela huvudet utsätts för kylan. En kompis till mig som är neurolog för övrigt, han berättade om sin son att han vågade inte längre hoppa från femman på badplatser i havet. Därför att han fick så fruktansvärd huvudvärk efteråt. Då chansade jag på att tipsa om att, men om han går ner till vattnet först och skvalpar lite vatten i håret, så att det liksom är lite nedkylt först och rinner ner på hjässan, och så hoppar han sen. Och det var faktiskt som, det hjälpte.
Jaha.
True story. Så det är någonting med den där plötsliga exponeringen som gör det.
Då har vi det här laget noterat att patienten har druckit upp hela sin flaska på ganska kort tid.
Mm.
Och hon ser att du observerar detta.
Mm.
Så hon berättar för dig att hon dricker väldigt mycket vatten, för att alla runt omkring henne tjatar på henne och menar att det är väldigt viktigt när man har huvudvärk.
Mm.
Hon upplever dock inte att det är någon skillnad alls för henne. Vad beror det på att vätskebrist orsakar huvudvärk?
Mm.
Och två, varför skulle det inte fungera för henne?
Mm. Ja, jättebra fråga. Jag tycker ju att det, den folkrörelsen att gå runt och med en PET-flaska som man typ skruvar upp var femte minut och drar en klunk ur, jag tycker det är börjat lugna sig något. Men det har definitivt varit en folkrörelse länge, en slags sanning att man ska göra det. Många säger så, jag brukar bara dricka ett glas vatten så går det över. Dock så lyckades jag faktiskt stryka det nu på 1177, för det stod till och med där, och det är ju vår lägereld av medicinsk kunskap som vi ska samlas runt. Men det har ingen vetenskaplig evidens. Människokroppen är ju ganska skicklig på att reglera så att vi har en schysst vätskenivå. Och har vi inte det så blir vi törstiga och då ska vi dricka. Eller om urinen ser väldigt mörk ut. Dricker vi för mycket så kissar vi bara ut det. Men dricker man väldigt, väldigt mycket som den här unga kvinnan gör, då hinner inte njurarna med att utsöndra det hela. Och då ansamlas det istället i kroppen. Man kan få svullna fingrar, det kan vara svårt att få av sig förlovningsringen till exempel. Men även inuti huvudet då kan det ansamlas. Så extremfallet som jag i alla fall har stött på, det var en utvecklingsstörd flicka. Hon hade vattenmissbruk helt enkelt, så att hon brukade hänga sig under kranen och bara flusha in vatten rätt ner i magsäcken, och det är farligt verkligen. Så jag brukar tycka liksom att lite husmorsråd kan man väl ge, men inte om de är farliga och inte heller om de inte hjälper. Så vad kommer sig då detta utav? Jo, men det är nog igen då det här med de här som jag kallar för premonitoriska symptom. Att törst är en väldigt vanligt förstadium till att man ska ha migrän då, som är det största folkhälsoproblemet. Folk pratar väldigt sällan om annan huvudvärk än migrän, visar det sig. De tror inte alltid själva att de har det, men har det oftast då. Och då dricker de kanske väldigt mycket, för det känns som att det behöver de. Då blir de bara svullna och sen så måste de kissa jättemycket under återstoden av sitt migränanfall.
Men bara så att jag förstår, alltså orsaken bakom att vätskebrist skulle orsaka huvudvärk, om vi pratar om annat än migrän, tänker jag, så att man har ont i huvudet, är det liksom att hjärnan krymper, drar i strukturer, det blir spänt, gör ont? Eller? Mm.
Det tror man.
Ja.
Men jag tror inte att en sån här i övrigt frisk kvinna som inte har festat loss natten innan, att hon har vätskebrist, utan tvärtom då.
Mm. Och hur är det med graviditet, på tal om kvinnliga patienter, sägs ju vara skyddande.
Ja.
Varför då?
Det har länge sagts det. Men det är faktiskt i min forskargrupp som vi har bevisat det för första gången. Vi följde nämligen flera tusen kvinnor i den norska mödravården. Deras motsvarighet till mödravårdscentraler. Och så frågade vi dem när de kom dit första gången då, hur har det varit med huvudvärk tidigare i livet? Så då fick vi liksom en retrospektiv uppfattning av det. Och sen så följde vi dem med huvudvärksdagböcker genom hela graviditeten och även i eftergraviditeten i det som med ett fint namn kallas för puerperiet. Och då kunde vi faktiskt bekräfta det som många tyckte sig veta redan, nämligen att migrän förbättras då och annan huvudvärk förbättras också förresten. Och då har jag ju lyckats smita undan hittills från din fråga varför. Kanske, alltså det korta svaret är vi vet inte. Många tänker sig att det måste ju med hormonerna göra. Ja, det måste inte det, för att det händer så väldigt mycket mer under en graviditet. Det ser man med foglossning och det kan bli åderbråck i underbenen och så vidare. Så att sånt kan spela in möjligen. Men det kanske också kan vara det här med att hormoncykeln stabiliseras. Man har inte längre de här starka kontrasterna mellan högt och lågt östrogen, till exempel. Faktum är att, som du också nämnde då, det är inte bara lite migränförebyggande graviditet, utan det är snäppet bättre än det mesta som vi kan göra, vi läkare som jobbar med förebyggande behandlingar.
Det är en utmärkt övergång, för innan vi avrundar så ska vi ägna en liten stund åt att titta på vad man faktiskt kan göra åt saken, vilka behandlingar som finns och vad som kanske komma skall. Hur bör man tänka när man ska hantera sin egen huvudvärk, tycker du?
Det finns väldigt mycket som man kan göra på egen hand. I den här jättemigränsatsningen som vi nu har, som vi ju verkligen hoppas ska smitta av sig till hela landet. Då jobbar vi med under premissen att 40% av de som har migrän behöver inte bli patienter, utan de ska kunna klara sig på egen hand. Vi använder då uttrycket egenvård, men egentligen betyder egenvård enligt Socialstyrelsen att du har kontakt med en läkare fast att du gör en del själv också. Men med egenvård menar vi ungefär som självtvätt av en bil, att du gör rubbet själv. Och då är din fråga, vad är det då för någonting? Ja, men att ladda ner appen, migränappen, för att kartlägga det hela, det är helt nödvändigt. För då först ser du hur mycket du har, du ser vissa mönster i det hela. Får hjälp att hitta utlösande faktorer som kanske kan undvikas. Till exempel extrema kontraster då mellan stress och avslappning, oregelbundenhet när det gäller födointag, sömn och så vidare då. Att ha en regelbundenhet är nyckelordet i deras liv. Sedan är det också viktigt att röra på sig. Vi har sett i många studier, en doktorand som heter Emma Varki skrev en hel avhandling om det, att måttlig konditionsträning är lika effektivt som dåtidens bästa förebyggande läkemedel. Inga extrema saker alltså, utan att inte vara stillasittande, träna till andfåddhet 30 minuter 3 gånger i veckan. Och vi har tittat på värnpliktiga unga män i Sverige. Och så går vi många år in i framtiden och ser att de som hade dålig kondition vid mönstringen fick sedan i livet i större utsträckning migrän. Så det är inte bara förebyggande för de som har det, utan det kan också minska risken att överhuvudtaget få det. Och det är inte mycket annat som vi kan peka på som det här är värt att göra. Om du till exempel är uppvuxen i en migränfamilj, bägge föräldrarna och äldre syskon har migrän, vad ska du då göra själv? Jo, träna faktiskt. Men inte extremt mycket såklart. Och det finns mycket mer att lägga till där, absolut. När jag pratade om att akupunktur inte hjälper så finns det ju många liknande saker som hjälper. Avspänningsövningar och så vidare. Man kan ta hjälp ofta i primärvården då, men då blir man ju som sagt en patient. Även om man gör detta då, så får man nästan räkna med att det läcker igenom ett antal migränanfall ändå. Så är det även när vi ger de bästa förebyggande medicinerna, att ett och annat anfall kommer tyvärr ändå, liksom det bryter igenom. Och då behöver man ha tillgång till en bra akut behandling eller anfallsavbrytande behandling. Och i de flesta fall så räcker det med det receptfria alternativ som finns på apoteket. Där ser vi framför oss att apoteken då i Sverige, det är ju en helt fantastisk, nästan outnyttjad resurs, för att de träffar ju svenskar i mycket större utsträckning än vad vi i sjukvården gör. Folk går till apoteket för både det ena och det andra. Handlar Revaxör kanske, och så går de bort till hyllan för smärta och så köper de några nässprayer eller några tabletter mot sin migrän. Då tänker ju jag i alla fall att där borde vi ha en QR-kod som då länkar till vår app. Och i den appen är det fullt med små checka videotips då. Som vi, det här är ju inte bara en dröm nu då, utan det är, vi gör det. Mm. Så just nu håller vi på att spela in sådana videofilmer.
Men jag har också fått höra att om man inte behandlar migrän direkt när man börjar känna av den, alltså de här aura förkänningar av något slag, så kommer inte behandlingen sen göra mycket skillnad alls.
Nej, precis.
Stämmer det eller sanning med modifikation?
Både ja och nej då. Jag kan ju aldrig svara enkelt på en fråga. Och det du just nämnde nu då, det är ju mumma för läkemedelsindustrin. De älskar ju det här, den här tron då som finns. Och hittar ju givetvis amerikanska läkare som bekräftar att jajamän, så där är det. It's a race against time. You have to treat early. Otherwise it's no use. Och varför säger jag då att det delvis är så? Jo, så är det om du har behandlingen i tablettform. För ju längre du väntar då, desto sämre chans har den att passera förbi magsäcken och ner i tarmen där själva upptaget sker. Det är ju helt uppenbart med särskilt barn då, att om de snart ska kräkas, då har man det kanske redan är för sent. Småbarn, deras migrän kännetecknas ju av kort varighet, 2-3 timmar, kanske med kaskadkräkningar. Hur lätt är det att få i dem en mixtur Alvedon till exempel? Nu sa jag att produkterna, men vi får säga Panodil också då, så jämnar det ut sig lite. Nej, då ska man istället gå en annan väg in i kroppen, till exempel via stolpiller. Så att det är det som är då sant då, ett race against time. Vi frågade svenskar migrän, hur vill du helst ha din medicin? Tablett svarade 90%. Och då har man det här liksom lite lurendrejaraktiga då, om man ska använda ett starkt ord. Det finns tabletter som heter Rapimelt och Rapitab. Då låter det som att de är extra snabba. Nej, de är långsammare. Det är rapid med dem, det är att de smälter snabbt i munnen. Sen har de en ännu längre väg att rinna mot då peristaltiken, alltså mot rörligheten i matstrupen, där man kanske redan går och hulkar, och så ner i magsäcken och vidare då. Så att vanliga tabletter är i så fall bättre. Men som jag tror jag nämnt redan, så finns det ju, förutom stolpiller, så finns det nässpray och spruta också. Och jag gjorde en studie en gång. Vi tänkte det är ju ganska intressant att vi liksom i vårt lilla land då har en annan idé än vad alla superexperter ifrån Mayo Clinic och New York Einstein Hospital och vad det heter säger. Så vi tänkte vi får verkligen ha bra med kött på benen om vi ska åka ut och saluföra den här idén. Så då gjorde vi en studie på väldigt tappra göteborgare. De ställde upp på att behandla 2 anfall. Det ena migränanfallet så skulle de ta en spruta direkt vid minsta känning. Och det funkade också direkt. Inom en timme var de huvudvärksfria. Sen kom det svåra med studien. Nästa anfall skulle de släppa upp tills de höll på att krivera. Till och det blir då outhärdig intensitet. Då först fick de ta sin spruta. Och intressant var, det funkade precis lika snabbt. Det gick att häva anfallen fast att det var full-blown migraine attack. Och det här åkte vi runt och föreläste om, och då nyanserade de sina råd i USA. Det var lite skoj.
Ja, och en liksom distant applåd till alla som ställde upp på det där. Det låter ju verkligen överjävligt om man får tala klarspråk.
Och jag har gjort värre studier än det, att inte behandla sig alls, till exempel i 3 dygn. Och istället bara skriva timme för timme allt som inträffar. Det var ingen rolig studie. Vi fick dock 18 individer som ställde upp på den. Så jag tackar dem i min avhandling också för det. Hjälteinsatsen.
Ja, god övertalningsförmåga måste du ju också ha, och ja, pålitligheten är stor.
Ja.
På tal om det, vi ska ju verkligen runda av nu om någon minut här, men du har ju också blivit internationellt känd för flera åtgärder mot migrän som du har forskat på. Är det de här studierna man syftar till, eller finns det annat också som du vill dela med dig av som kan vara intressant för lyssnarna att känna till?
Svaret är nej, det är inte dessa studierna, därför att detta är det som var hett på 90-talet. Forskningen följer ju pengarna väldigt mycket, det ska man veta. Och då var substanserna nya, allting på huvudvärkskongresserna handlade om det. Och då blev det väldigt uppmärksammat när man kom med ett sånt här fynd. På senare år, och det tycker jag är bra då, så har fokus istället flyttats mot att förebygga huvudvärken. Det är ju trots allt bättre att inte ha det än att ha det och behandla bort det. Och då kallar vi det för profylax då, alltså förebyggande behandling. Och jag skulle nog vilja tro att när jag en vacker dag går i pension, så tror jag det var viktigast det vi gjorde, det var det att vi visade att vanlig simpel konditionsträning hjälpte mot migrän. Det går att utföra utan att bli sämre. Och man blir faktiskt bättre av det. Så det tycker jag, och det har följts upp och verifierats på många andra universitet sedan dess då. Så nu är det en självklarhet. Vi har fått skriva ett kapitel i en bok som heter FYSS i Sverige, som handlar om hur man kan använda fysisk aktivitet som behandling. Och det fanns inte ens ett kapitel om migrän där tidigare då. Det är väldigt viktigt. Men om vi nu tar läkemedlen då, så har väl kanske min insats varit att göra någonting som kallas för metaanalyser. Och det är rätt intressant. Jag tyckte inte det var så sexigt när jag började med det. Men sen så förstod jag det att det man gör det är att man tar befintlig kunskap, bakar ihop den. Det blir en blandning av olika studier. Och ur det kommer det en högre kunskap som man inte hade innan. Och jag har gjort metaanalyser av befintliga läkemedel. Jag tror att det är 14 stycken vid det här laget. Och de betraktas nu som state of the art. Det sägs att det behöver man inte göra om för att de har så tydliga resultat. Och oftast är resultatet att behandlingen inte hjälper. Det var lite skräckinjagande, för att då fick man verkligen en förståelse för det här som, det finns ju böcker om det, whistleblowers inifrån företagen som berättar att de påpekar att men det här verkar inte hjälpa. Då blir det nedtystat och så marknadsför man det ändå. Det upptäckte vi, fick ta hjälp av amerikansk domstol för att få ut de fulla datasätten som det kallas för. Alltså 1000-sidiga tjocka dokument med alla data. Och det visade sig att, om vi tänker oss så här, Ruben Östlund släpper en film och de flesta reser sig och går för den var så usel. 6 personer är kvar, man intervjuar dem. Då får man ett annat resultat än om man hade intervjuat alla. Och den typen av studier upptäckte vi finns då. Läkemedelsföretagen ville ogärna släppa ifrån sig det. Och då kunde vi se det att ett av de allra vanligaste migränförebyggande läkemedlen var inte bättre än Läkerol. Ändå så stöter jag fortfarande på folk som står på det. Det är dyrt, det är biverkningsbelastat och inte effektivt. Så det tycker jag liksom också att är en väldigt viktig roll. Att inte bara gå runt och presentera nya spännande behandlingar, utan också sätta en punkt för gamla grejer.
Jag håller helt med dig, och nu blir jag ju så extremt nyfiken, men också lite i någon typ av kunskapshöjande syfte. Vad är det för läkemedel? Ja. Eller får man säga det? Eller
ja,
det,
ja. Liksom... det får man göra. Det var väl bara det att jag var i Norge på heltid på den tiden. Och då fick ju då, var det Världens gang, eller Aftenposten, någon av dem fick ju reda på det här. Och så gjorde de ett stort reportage som hette så här, denne pillen virker icke. Och det betyder ju inte som på svenska, utan det betyder det här pillret fungerar inte. Och så var det bild på mig och så vidare då. Och så tänkte jag att nu var gött att få ut det här liksom, så att allmänheten uppmärksammar det. Nej, då var det ju så att då aktiverades ju då en stor juridikavdelning på det företaget som är världens största läkemedelsföretag. Och det var faktiskt lite obehagligt. Det är inga dunungar man leker med.
Nej.
Alltså vi är så små, vi forskare. Mm. Det är liksom ingen ekonomi att forska på spinning som jag har gjort. Eller att göra metaanalyser, utan... Där har du ju förresten då förklaringen till de här amerikanska kollegorna som säger det som de förväntas att säga. Det kallas ibland för The Roadshow. Och de får man ta med en stor nypa salt. Jag kan förresten ge ett roligt exempel på det också då. Mm. För man får inte vara för skeptisk heller. Jag kommer ihåg när jag var ung så kom det då en solbränd man som Silvio Berlusconi hit flygen från Kalifornien. Han var väl plastikkirurg tror jag. Och det var inte mycket som var äkta i hans ansikte. Och han sa, you have to give Botox to all your patients. Och jag bara pratade om liksom, men det är ju en buskravsläppande medicin då. Where is the data? You need no data liksom, it's effective for everyone. Och så sa jag, okej, men då får ni forska på det då i så fall. Och då gjorde det företaget en heroisk insats. De gjorde 2 enorma studier som kallas preempt-studierna. Och faktiskt förbluffande för oss då, som tyckte vi var så duktiga och nyktra i vårt synsätt. Då var det bättre än att injicera koksalt i huvudet, nacken och skuldrorna på dessa patienter. Så idag har det liksom blivit en väldigt viktig behandling. Det är rätt intressant. Så där har man liksom också att det kan gå i bägge riktningar. Och jag vill kanske ändå påpeka det då till alla mina vänner i läkemedelsindustrin att utan er så hade vi ju inte, ja, vi hade inte suttit här idag på Sahlgrenska. Mm. Så att det är ju jätteviktigt. Men man vill liksom lite grann gå med en machete och rensa bort det ruttna. Så är det.
Mm. Så att mycket gott, men det smyger alltid in lite saker man skulle vilja förbättra. Ja. Om man ska vara väldigt sådär flosklig av sig.
Ja, men verkligen. Och är man ändå det så kan man också använda uttrycket självsanerande då. Jag tror de är väldigt i mycket högre utsträckning det idag. Mm. De som jobbar i industrin. De vet att det har ett bäst föredatum att luras.
Mm. Om du bara snabbt får liksom blicka lite mot horisonten. Och lite framåt i tiden. Nu sitter vi ju mitt i bygget av en jättesatsning här i Göteborg. Om du hade fått bestämma och vad du själv tror kommer hända med utveckling av vård för huvudvärk och migrän de kommande 15-20 åren, låt säga. Var kommer vi befinna oss? Vad kommer man ha löst som man inte har löst idag?
Exakt. Det är därför jag använder det stroppiga begreppet Sveriges bästa migränvård. Och med det menar jag verkligen inte den här korridoren som vi sitter i nu då. Givetvis ska vi jobba så gott vi kan, men vi kommer bara ta hand om en procent av de som blir patienter. Och som vi pratade om förut så behöver det inte ens alla bli det, patienter alltså. Så ska vi tänka oss in i framtiden en idealisk situation, då måste vi alltså ha förändringar på alla nivåer. Och vill man kan man se det som fyra nivåer i samhället. Egenvården i grunden och kanske inklusive då skolhälsovård, alltså råd till ungdomar. Och sedan i sjukvården då är primärvården det viktigaste. Och det säger jag inte bara för att det förväntas utan det är så. De behöver ta hand om 90% av människor med migrän och de är oerhört pressade idag, det vittnar de ju om. Så därför så är det en diger uppgift att få dem att fokusera lite på migrän, lära sig det för att de kan uppleva det som nästan ogörligt. Men det kommer att betala av sig om de gör det. Och därför producerar vi nu då små videosnuttar som kanske till exempel yngre läkare i primärvården ska kunna titta på. Och uppleva hur roligt det här är, hur effektivt det är. Alltså man gör ju så mycket nytta, den där 35-åriga kvinnan. Det är den mest typiska patienten. Hon kanske går i valet och kvalet nu. Ska jag skaffa barn eller ej? Och det är precis det liksom, vilken otrolig kick va, när man väljer att jobba i sjukvården. Att vara så betydelsefull i en människas liv. Man blir stannad i hissen av någon eller vid en buffé. Jag råkar ut för det, om inte dagligen så i alla fall varje vecka. Så här, kommer du ihåg mig? Så här, nej. Det gör jag tyvärr inte så, men du verkar trevlig. Ja, men du gav mig den medicinen för 2 år sedan. Eller du sa att jag skulle ta den. Och jag har inte haft en dag med migrän sedan dess. Jag vill bara tacka dig. Och liksom, kan man få den? Alltså det är då det blir, ja, sexigt säger jag igen då. Vad kan man mer drömma om känner jag då? Så det är liksom att få upp ett ökat intresse för de som jobbar med det. Och också stimulera till egenvården. Så att man inte i onödan kommer till sjukvården och heller inte i onödan kommer till en onödigt hög nivå i sjukvården. Alltså, jag tror inte det är ingen annan väg än det. Man måste liksom förenkla och marknadsföra.
Det börjar faktiskt bli dags att återkomma till våra 5 föreställningar som vi inledde med. Och så ser vi om vi har lärt oss något idag. Det hoppas jag att alla tycker. Jag sitter här och har lärt mig hur mycket som helst. Men hur som haver. Stress kan orsaka huvudvärk, sant eller fast?
Jag svarar kanske.
Vid huvudvärk kan inte hjärnan göra ont då den inte har någon känsel.
Det stämmer.
En huvudvärk av lägre intensitet, alltså en mild huvudvärk, är aldrig farlig.
Det skulle man kunna tro, men det är tyvärr inte så faktiskt. Utan det är andra fenomen som spelar in, till exempel om den är ny, debuterad, sent i livet. Då kan den vara mild och farlig tyvärr.
Kaffe kan både lindra och förvärra huvudvärk.
Jep, stämmer.
Och sista, barn kan inte lida av huvudvärk eller migrän.
Det stämmer verkligen inte.
Nej, det var ändå tydliga. Ja, det skillnad på den första
för
kanske.
För en gångs skull, ja, men,
ja, ja
exakt,
men det är bra. Ja. Finns det något du tycker att vi har missat som lyssnarna bör känna till? Eller något avslutande ord du vill lägga till?
Jag skulle nog faktiskt vilja belysa ett fenomen som kallas för komorbiditet. Det betyder att migrän då, kan man säga, om man tittar på det epidemiologiskt, så är det som att migrän drar till sig andra sjukdomar. Personer med migrän utvecklar oftare än andra mental ohälsa. Depression, bipolär sjukdom och ångest är de vanligaste. Och vice versa. Så hur kan man använda den kunskapen då? Jo, jag brukar säga till psykiatriker att migrän är er huvudvärk. Om ni vill ha gott resultat med att behandla en människa med depression, ta reda på om de har migrän också, därför att då kommer depressionen att vara lättare att behandla bort. Så på något sätt är detta olika sidor av samma mynt. Allt sitter i hjärnan. Den här indelningen mellan psykiatri och neurologi, den är ofta helt artificiell och påhittad.
Så egentligen ökat samarbete, och det kanske vi ska lägga till på den här önskebilden av hur vården ser ut om 15-20 år då?
Ja, för ibland så är det ju så när man talar om vilka ska man gå till, vilka läkare ska man gå till om man har huvudvärk, och då neurolog är ju då på något sätt självklar allmänläkare. Sen så kommer det ofta gynekolog, det är möjligt att det stämmer. Men psykiatriker, och nu har vi återigen en grupp av kollegor som är oerhört hårt ansträngda, men säg att de har en patient med mental ohälsa, då är det absolut värt att fiska efter migrän där. Mm. Och gärna kontakta oss för ökat samarbete.
Ja, väldigt bra medskick. Mm. Mattias, ett enormt stort tack för att du tog dig tiden att gästa podden Sjuka Fakta. Att du också hade möjlighet att husera mig mitt i allt bygge och allt du har för dig just nu här på Sahlgrenska. Och för att du framförallt har hjälpt mig och lyssnarna att bättre förstå en av våra kanske vanligaste besvär här i samhället och i världen, nämligen huvudvärk. Tack så mycket.
Tack så jättemycket, Simon. Det var sjukt trevligt att vara med i den här podcasten.
Prumpisch, det är aldrig någon som har avslutat det. Det var ju jättebra ju. Riktigt Göteborgs. Man vet att man är i Göteborg när det är.
Eller hur?
Hur härligt som helst. Tack.
Tack, tack.
Säsong 4:s första avsnitt är nu till ända. Och vi har inlett med huvudvärk genom vägledning av professor Mattias Linde. I nästa avsnitt möter vi Erik Melén som ska hjälpa oss att bättre reda i något som många fruktar året om och andra enbart framåt vårkanten. Men många av oss har ändå lite tankar och idéer kring det, nämligen allergi. Hur är det egentligen med luftburen allergi, och är det pälsen man är allergisk mot när man är pälsallergiker? Mer om detta och mycket annat nästa vecka. Vill du komma i kontakt med Sjuka Fakta, nås vi enklast via mail på kontakt@sjukafakta.se eller via instakontot Sjuka Fakta Podcast. Vi hörs nästa vecka. Må gott, ta hand om dig och tro inte på allt du hör.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.